Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter lyssnarfavoriten Adam Svanell.
Hallå, hallå.
Välkommen hit.
Tack.
Du är en skrivande man.
Mm. Ja, jo.
I olika sammanhang. Böcker, tidningar. Du nämner det. Du skriver det.
Ja, så är det.
Och du jobbar på Svenskan.
Ja. Yep.
Svenska Dagbladet, som det också kallas ibland.
Mm.
Och det är lite det vi ska prata om idag faktiskt. Eller ett jobb du har gjort för Svenskan.
Precis.
Som jag har lyssnat på.
Ja.
Medicinmannen.
Precis.
En podd som jag njöt av att lyssna på. Det var ju ett tag sedan nu den kom.
Det kom i somras, precis. Mm. Men vi har inte gjort något avsnitt sen
dess. Nej, vi har inte gjort det. Och det är nästan konstigt att vi inte pratade om den. För att jag skrev till dig och frågade vad du skrivit om på sista tiden.
Mm.
Och sen föreslog du, det har vi faktiskt inte pratat om. Men det finns mycket att säga om den.
Mm, det gör det verkligen.
Mm. Men innan vi kastar oss in på det här ämnet så ska... Vi kastar oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! Och här är alternativen. Jag har en massa öl från, jag fick från Late Night Brewing och Trollhättan Mikrobryggeri tror jag det var.
Mm-hmm.
Alltså det står lite olika. Då har vi en dubbeltrubbel starkare.
Mm-hmm.
Strömmans nejpa. Alltså North England Pale IPA tror jag. Tilt IPA starköl. See you in Tokyo bitch IPA. Vi har Norrlands guld 3-5. En öl som heter Sweat eller Sweet. 5,0. Gissar att det är en vetöl.
Mm.
Det finns Nikka whisky, 2 sorters japansk whisky. Bourbon, Hennessy, Grand Marnier, Dry Martini, vodka, rom, Hawaii Gay Club. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmonster och nysera, vatten.
Då slår jag till på en Dry Martini.
En draja?
Ja.
Ja, jag... Jag tänkte faktiskt köra nyktert, men när du sa att du skulle till på en draja så kan jag inte hålla mig från att också ta en draja.
Mm. Det går inte att få en Rockefeller.
Vad är det?
Det är som en draja, fast man istället för oliven så tar man ett ostron i.
Det går tyvärr inte. Frågan är om jag ens har några oliver. De kan vara att de var lite för gamla, men jag ska kolla.
Ja.
Är du fortfarande intresserad?
Ja, jag är nog intresserad ändå.
Stockholm. Nu på tisdag den 14 december så uppträdde jag på Norra Brunn. På torsdag den 16 så gästade jag Fritte Fritzons show Julspriten. Och på lördag den 18 gästade jag Janne Goes Rogan i Stockholm. Livepodd och stand-up och ja, man vet inte vad det blir när det kommer till Janne Westerlund. Men köp biljetter redan nu. De brukar ta slut ganska snabbt. Och alla mina gig hittar ni på gardenforce.com.
Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med varsin draja.
Yes. Ska vi smaka om den...
Skål.
Skål. Jo, men den smakade bra. Ja. Vad tyckte du?
Ja, absolut. Mm. Det var ju inte en Rockefeller, va? Men,
Vad var nu? Man har haft ostron i. Har du någonsin testat en Rockefeller?
Ja, en gång. Mm. på gondolen hade de det.
Ja, just det. Men den finns inte längre, va? Gondolen.
Nej, men jag tror att det ska öppna igen när de är klara med slussen, om jag har förstått det rätt.
Det är schysst, gondolen.
Jag tycker att det är härligt. Det är väldigt härligt. Jag gillar ju lyxiga ställen som inte är bedagat lyx.
Mm.
Och sen så är det mycket turister där också. Det tycker jag är lite kul, för att det är så här, det känns lite lyxigt och så schysst, men samtidigt så är det mycket så här Ann-Katrin och Roffe från Tidaholm som ska så här se Stockholm och så de där. Så, ja,
det... Men nu när gondolen inte är aktiv, vilka är dina favoritcocktailbarer i Stockholm för tillfället? Jag skulle säga att jag har tre stycken cocktailbarer.
Mm-hmm.
Alltså som man ändå kan räkna som cocktailbar. Det är dels Himmeln högst upp i Skrapan i Lö.
Mm-hmm.
Alltså i Skatteskapan. Sen har vi Apropos.
Ja, det är ju schysst.
Ja, det ligger vid Sankt Eriksplan och det är en sån lite retro, kan man väl säga att den är. Alltså den ska kännas som lite...
Ja, det känns som ett ställe som man skulle gå på när man är på semester i någon annan europeisk huvudstad. Mm. Typ så här, det är inrett med så gamla...
Ja, men lite förbudstiden känsla.
Ja, men precis.
Och sen
sammetsfåtöljer och sånt, om jag minns rätt.
Ja, men det är lite old school, alltså så innan kanske 1800-tal till och med, jag vet inte. Mm. Nej, 50-tal. Men sen gillar jag också Tiki Room också vid Sankt Eriksplan.
Ja, jo, det är kul. Alltså, jag vet inte, sist jag var där så fick jag ändå lite känsla av det här är kanske jag vet inte. Det var lite B ändå på något sätt, tyckte jag. Men jag kan inte riktigt verbalisera vad det var, men det var någon känsla av... Ja, jag vet inte riktigt. Det är kul ställe.
Ja. Det, och ni som inte känner till tiki-bar-fenomenet, googla det.
Mm.
Det är ju kitschigt, liksom.
Mm.
Kitschigt, eller vad säger man på skånska? Kitschigt. Kitschigt. Ja. Men det var inte det vi skulle prata om idag.
Jag har inte varit på så jättemånga andra tiki-barer, måste jag erkänna.
Nej.
Thai-båten och så räknas inte som en tiki-bar.
Nej, det skulle jag nog inte säga.
Nej.
Det finns inte så många i Sverige. Jag har varit på några utomlands. Världens bästa lär finnas i Las Vegas.
Uh-huh.
Som heter någonting med tiki.
Jag minns när jag och min bror var och reste i Kalifornien för ett antal år sedan. Så hade jag fått så här restips av en arbetskamrat.
Ja.
Och det var ju så här, vet, som det brukar vara. Han bara, men det här är en jätteschysst restaurang här. Mm. Och kolla in den här skivaffären och så. Och sen var det ett tips som var så oerhört specifikt. Så var så här, och i San Francisco, gå in på seriebutiken, någonting, nu kommer jag tyvärr inte ihåg vad den hette.
Mm.
Och så var det, och fråga ägaren, typ Bob, vilka som är de bästa tiki-barerna i stan.
Okej. Swahili Bob heter han.
Nej, han heter nog inte Bob. Nej. Det som dök upp i huvudet var att han heter Larry, men jag tänker det är förmodligen fel. Jag tänker förmodligen bara på Larry's Corner.
Larry Farber, liksom.
Men vi var där, men det var liksom inte uppenbart vem som var ägaren. Och då fegade vi ur och vågade inte liksom fråga om några tickebar.
Nej, men det, fan, det kanske finns i San Francisco.
Ja.
Jag är lite sugen på att åka till Kalifornien i vinter.
Mm.
Kanske jag ska göra det. Jag kommer ihåg ett tips.
Om du gör det
från...
så lovar jag att leta upp det gamla meddelandet och vidarebefordra tipset.
Vad hette nu han som hade klädmärket Fienden?
Vilken? Max och...
Det var inte han, det var någon annan.
Christian
var det nog.
Ja.
Jag kommer ihåg, alltså det här var liksom 2006 eller något sånt där. Jag skulle till San Francisco. Mm. Och då hade han också ett specifikt tips. Där det var så att man skulle gå på en klubb som heter Suicide Tuesday. Som det var på något ställe. Där man kunde sniffa kokain från en mans styva kuk.
Gick du dit?
Alltså grejen var att jag planerade att gå dit, men jag blev extremt magsjuk från min Mexikoresa. Så jag var den där tisdagen det var, så då jag spydde hela dagen. Men det lät ju lite spännande.
Ja, men det var sant. Ja. Jag minns det förekommer i Rod Stewarts självbiografi också.
Aha,
så är det någonting att de spelar och så har de under någon turné och de som är mest liksom nere i riktigt så drogmissbruk så måste springa av under spelningen och dra en lina liksom för att liksom vara igång under spelningen. Och då är det någon gång när de springer av så är det han som då är ansvarig för det, om det är någon roddare eller någon balmer, jag vet inte, som så har lagt upp det på sin kuk så att det ska vara som ett kul prank.
Det kan väl spridit sig lite liksom, att de ville vara så dekadenta på den klubben att de hade det som en grej. Jag vet inte riktigt hur, det var väl säkert lite under disk, de kunde väl inte marknadsföra det officiellt.
Att de stod på en sån griffeltavla.
Jag vet inte riktigt hur det skulle gå till om jag gick dit ensam och sen bara liksom börjar man fråga runt lite så här, this sniffing coke from erected penis I heard about.
Making small talk. Men det där med så specifika tips, ja, det där var ju ändå, annars känns det ofta som att de nästan handlar mest om att personen i fråga ska liksom glänsa lite med något väldigt specifikt tips.
Men jag gillar specifika tips. Alltså här, gå till den och den restaurangen och beställ den här rätten från menyn.
Just det.
Och kanske till och med om man har någonting som är så här, ja, men om man säger på Bunny Meat Bun i Stockholm, så off menu så kan du beställa en cheese då, där det är så här, tre sorters ost och extra mycket.
Uh-huh.
Att de har, att det är ju ett så här specifikt tips. Att,
just det.
Såna saker.
Jag har faktiskt i och för sig också ett sånt tips som jag brukar ge när jag tänker efter, som är folk som åker till New York och vill ha tips, brukar tipsa om den här tanten i Harlem som har jazzkonserter hemma i lägenheten.
Mm, det har jag missat.
Jag kommer inte ihåg vad det heter, så det man, men jag misstänker att man kan hitta dem om man bara googlar på det.
Mm.
Om hon ens lever, för nu är det ju säkert 5 år sedan jag var där. Men, men det är så en kvinna som har hållit i liksom sen, ja, men du vet, i många årtionden. En gång i veckan en konsert hemma i vardagsrummet så med olika jazzmusiker.
Ja, det låter ju som ett jättebra tips.
Öppet för vem som helst. Så, ja.
Jag var i New York med Anton Magnusson och Albin Olsson. Och då var, ja, men då var vi runt i stan och satt oss på en rätt dålig bar liksom, som heter Pig and the Whistle. Som jag förstått i efterhand att det är en, liksom, något av en kedja. Det finns faktiskt i Stockholm till och med.
Ja, det låter bekant.
Ja, och jag tror det finns i filmen Chinatown så nämner de Pig and the Whistle också.
Mm.
Men det är nog i LA då. Men då satt vi där och bara tyckte det här var ju ingen speciellt kul bar. Och så kom vi på ett lite halvavancerat prank. Att man skulle rekommendera den baren till folk som var i New York. Så för det var det är så subtilt skämt liksom, att men så var det då Antons dåvarande arbetskollega, de skulle till New York någon månad senare, och då så sa han, frågade om han några tips. Ja, ni måste dra till Pig and the Whistle.
Gjorde de det?
Ja. Och det var så här, det är inte uppenbart ett skämt heller, för det är bara så här en ganska vanlig, inte så bra bar liksom.
Kul, det här är lite ett uttryck för, eller hur reagerade de?
Jag tror de var så här, jaha, ja, den var inte så speciell den baren. Får jag fråga, så tyckte du den var nice? Så, ja, det var väl okej, men kan inte något speciellt.
Det är kul, det här är ju faktiskt ytterligare ett sånt där exempel på något där vi har gjort något som är ganska likt.
Ja.
För att en gång när jag, för många år sedan, jag och min brorsa och min kompis Linkan var på en resa i Spanien, så var det också just så att vi började skriva på, alltså vi tipsade aldrig om personen, men vi började skriva massa material som vi skulle hade planerat att vi skulle publicera som en blogg när vi kom hem. Så skulle det vara just en sån blogg som hette Mitt Spanien. av Kent Ove Blom, tror jag han skulle heta. Han som,
en fiktiv karaktär.
En fiktiv person från typ Trollhättan eller något. Och så var det en sån text som började med att han beskrev så hur han träffade en kvinna från Spanien när han var på språkresa i tonåren och de blev liksom kära och så ska jag vara typ så, jag och Juanita har gått skilda vägar sedan dess, men min kärlek till Spanien, den har bestått. Och så var det olika tips då, och då var det just också en av de sämsta ställena vi hade råkat hamna på under resan liksom, så det var långa texter om varje så tyvärr så blev det aldrig av sen när vi kom hem att vi faktiskt la upp det där på.
Men det, för inbitna lyssnare så kanske ni känner till att både jag och Adam Svanell har i ett skolval röstat på Centern som en flippig grej. Det var väl samma skämt vi hade gjort. Undrar om det,
ja,
undrar om det fanns ännu fler grejer som vi oberoende av varandra har.
Nej, det är möjligt, det är det här med Gärdenfors-syndrom och Svanell-sjukan.
Just det.
Men ja.
Men då kanske vi ska svänga in på veckans huvudämne. Medicinmannen. Vill du berätta en liten för dem som sitter som fågelholkar där hemma med öppen mun och inte förstår vad vi pratar om. Vill du ge en kort introduktion till hela fenomenet och vad vi pratar om?
Ja, alltså Medicinmannen är en podd som jag har gjort ihop med några andra, framförallt då en kille som heter Lars Berge som är själva berättaren i podden. Liksom. Jag är producent och har klippt och så att det är mest honom man hör.
Mm.
Men det är en dokumentär.
Mm.
Fast egentligen över 4 timmar då radio eller podd. Liksom det är
ja.
5 delar och avsnitten är mellan 40 och 60 minuter.
Mm.
Och det berättar en story om en man som dök upp i Sverige 1991.
Mm.
Och han sa att han var en medicinman från det nordamerikanska Mikmak-folket.
Mm.
Och att han hade blivit liksom att hans folk hade blivit förföljda och de hade vägrat skriva på fredsavtal med liksom kanadensiska staten och leva i reservat. Mm. Och därför hade de blivit förföljda världen över och han hade då liksom flytt dem med sina följare, sin stam till Europa. Mm. Och nu letade han någonstans där han ville bygga upp ett samhälle. Och då var det liksom en från början då en man som nu berättar, det blir inte så kort det här men det spelar ingen roll.
Nej, det får vara hur långt du vill.
Men då var det en man från Sollefteå som träffade honom på en raw food restaurang här i Stockholm då 1991 som blev helt såld på den här idén och han bara sa, men jag vet ju, känner ju folk som äger mark ute i skogen utanför Sollefteå, så vi kan göra det där. Och så började de bygga upp då ett samhälle ute i skogen, en liksom lägerby där de skulle då leva på ett
Hur mycket folk hade han med sig liksom, som inte var från Sverige då?
Alltså det,
den här
det,
killen som den här medicinmannen då som kallas för man kanske oftast.
Man kallas han precis. Alltså lite svårt att säga. Jag tror från början hade han inte så jättemånga, men han hade en del följare som var ute på en vandring också genom Europa, så de kom liksom senare. Men säg att det var kanske ett 50-tal personer.
Mm.
Och sen så
ett 50-tal personer, ja. Det var så många.
Ja. Och sen så började då...
Men som jag uppfattade så var det inte så många av dem som såg ut som liksom ursprungsamerikaner.
Nej, utan det här är ju någonting som man som började visa sig då, att många av de här personerna, för att inte säga alla som var med i den här stammen, de hade ju blivit värvade på samma sätt som folk började bli i Sverige då. De kom ju från andra länder, fransmän och belgare och lite allt möjligt liksom.
Men män som mer eller mindre ut som en ursprungsamerikan.
Alltså jag tror det hade varit nu blir det lite av en spoiler här, ja, men hela samtalet kommer bli en spoiler.
Ja, det kommer det bli. Så ni som hellre vill först lyssna på pausa podden, lyssna 4 timmar på, hur hittar man den?
Det är bara söka i
Medicinmannen, ja.
Vilken podd som helst.
Den blev väldigt poppis så den kommer nog högt upp i app stores.
Mm.
Men, ja, men pausa på den, lyssna på 4 timmar Medicinmannen, sen så kan ni få höra eftersnacket om inte alla spoilers.
Exakt, the backstory.
Mm.
Ja. Nej, men vad var det jag sa? Nej, men då började ju då komma liksom
Idag så hade folk kanske...
Ja, men det är just det. Precis. Ja, jag ska säga att idag hade nog inte det här fungerat. Liksom. Men,
eller, jag vet inte. Det hade de kanske trott att... jag vet, nej, med internet, nej, inte med internet och smartphones och sådär så går det mycket snabbare att kolla upp folk.
Ja, precis.
Men det är ju också någonting när folk vill bli lurade mer eller mindre så blir de väl det.
Ja.
Det finns ju fortfarande bedragare som
lyckas. Ja, men det gör det absolut. Men de kanske inte kan göra det så storskaligt som... För det som hände då var ju...
liksom redan spoilat att han kanske var något av en bedragare.
Ja, men exakt. Men det är väl kanske nästan underförstått. Eller...
Ja.
Men i alla fall, han börjar då bygga upp det här, liksom, den här byn. Och så han blir ju väldigt liksom... Folk är ju väldigt fascinerade av det här. Tycker det är jättespännande.
Mm.
Och liksom, vi undviker ju ordet indian då. Försöker inte använda det så mycket i podden för att det är många som tycker det är ett problematiskt ord. Mm. Men på den tiden så sa ju alla det. Så det var ju liksom hela tiden bara, oh vad fantastiskt, indianer i Sverige. Och så sa ju man då att han hade massa uråldrig kunskap från sin stam som hade, den var till och med han kallade det pre-Ice Age traditions.
Oj! Ja.
Alltså det var väldigt otroligt gamla kunskaper och traditioner.
Och det var väl också en pusselbit i det hela var att det här var strax efter liksom succén med Kevin Costners Dansa med vargar.
Ja, så liksom, exakt.
Indianer var på modet liksom.
Precis, det är ju... Jag vet inte hur mycket folk tänkte på det då. Alltså han hade jobbat på med det här länge. Men just varför folk köpte det så himla mycket i Sverige.
Ja, de var så sugna på det. Exakt. Det var så spännande.
Det var ju liksom samma månad typ som den hade biopremiär som han dök upp i Sverige. Eller om det var månaden efter.
Okay, utan jag missade den här nyheten i Sverige när den väl var. Alltså,
men det är näst det är du inte ensam om.
Alltså, missade du den när du var...
Jag minns inte att jag hade tagit
sig. Du var några år yngre också. Men...
Ja. Nej, alltså, under hela tiden vi har hållit på med det här är det otroligt få personer man har stött på som kommit ihåg det här.
Mm. Hur kom det sig att ni började intressera er liksom för medicinmannen?
Det är faktiskt, jag har faktiskt haft det här på min idélista i många år.
Men,
för att ibland så är det bara så att man är ute och trålar efter idéer. Och jag mejlade någon gång ut på redaktionen. Bara så här, nu har ni några idéer och liksom långa stories och sånt där. Som liksom för jag jobbar ju just som redaktör för så här reportage och fördjupningar och sånt.
Mm.
På Svenska Dagbladet då. Så då mejlade bara ut, har ni några så här historier som vi borde... berätta.
Mm.
Och då var det en man som jobbar på som redigerare, alltså som ritar sidorna i tidningen liksom. Och han var så här, ja men... Och då kom jag in på något som hände senare då i berättelsen. Och då var det så att han bara, ja men det var en bekant till mig som blev mördad uppe i Tornio 1991 under väldigt märkliga former. Och det där tycker jag inte riktigt har blivit tillräckligt utrett, typ. Och för det var någonting att de var med i någon indiansekt, typ så sa han.
Det låter ju jättespännande.
Och jag bara, oj, det låter spännande.
Vad sa du? Det var en kille som jobbade på Svenskan.
Han jobbade på Svenskan, ja.
Vad jobbade han med på Svenskan?
Han är redigerare.
Okej, okay, ja.
Så att han berättade det här och jag bara, gud, det här låter jättespännande.
Mm.
Och satt väl några timmar och läste på om det där på liksom Flashback och vad man kunde hitta och sådär.
Ja.
Men grejen var att men dels är det en ganska apart grej att bara dra upp en vanlig lördag i tidningen. Sådär, något som hände för så länge sedan. Men sen huvudsaken att jag inte gjorde något av det var väl att det fanns inget som helst bevis för att det här med liksom den här sekten då, med de här män och hans, att de egentligen hade någonting med det här mordet att göra.
Mm.
Att killen som gjorde, eller rent tekniskt så är det inte ett mord utan ett dråp, för man ändrade sen, men det kallades ritualmordet i tidningarna på den tiden.
Ja, det är ändå med i podden ni gjorde sen, men det var också lite löst hur mycket man hade med det att göra.
Ja, men storyn var, det var ju lite så här då, att då så tittade jag på det och så kände man så här, men det kanske är lite spekulativt att koppla ihop det med den här liksom gruppen med man och dem, för att det finns inget bevis för att det hade med det att göra. Liksom.
Mm.
Så att då har jag liksom tittat på det flera gånger under årens lopp. Men alltid så här, jag vet inte. Liksom så där, avfärdat det lite eller skjutit på det. Men sen då förra sommaren så var det så att vi just bestämde, jag och Lars Berger, då, alltså min kollega, att vi ville göra en sån här podd-dokumentärserie.
Mm.
Det var egentligen, ofta är det ju, när man berättar om projekt så här officiellt så ska jag alltid börja med så. jag upptäckte den här grejen, jag kände jag måste få svar. Nej, men i själva verket börjar ju ofta med att man säger, vi vill göra en bok, skriva en bok eller göra en eller något,
ja, just det, ja.
Men då var det väl så att bara, vad har vi för idéer i idébanken typ, mm. Och så liksom brainstormade vi olika idéer och då...
Jag uppskattar ärligheten att du inte ljuger ihop, att du hörde och var tvungen att få ett svar,
ja, men liksom...
Jag vet ju själv att det är så, vad ska min nästa seriebok handla om, och så bara man, det är mer så, jag vill göra en bok, vad ska den handla om?
Ja, men precis, inte så att den här historien måste berättas så.
Nej, nej.
Men då i alla fall så tyckte vi att det var himla spännande det där ändå. Så bestämde vi att vi skulle börja titta på det där i alla fall. Mm. Liksom. Och sen när vi började undersöka...
Men det var er idé att göra en sån lång podd-dokumentärserie för Svenskans räkning.
Ja, precis.
Och eller... de gick med på det, alltså ja. Ledningen på Svenskan och så.
Ja, eller... det var så här, de ville att vi skulle göra någonting som var ljud. Mm, och det var vi som kom med det här ambitiösa upplägget om. Ja.
Ska ni göra delen. Fler sådana här podd?
Ja, det ska vi.
Kan du avslöja vad ni har på?
Nej, vi har inget som är så igång på det sättet att det är liksom.
Men,
i alla fall. Ja, men sen då när vi väl började undersöka det där så visade det sig att historien om den här medicinmannen och honom och hans grupp var ju så spännande i sig att det blev en helt annan story än det här mordet. Och sen kom ju, när vi hållit på ganska länge med det, så började vi ju liksom gå tillbaka lite till det här med mordet i alla fall. För då, nu hoppar jag ju lite fram här då, men började ju inse att medicinmannen var en väldigt en bedragare och en manipulativ person och kapabel till lite allt möjligt. Liksom. Och då känner man så här, men alltså, undrar man inte på något sätt hade man det. Är det inte bara en slump att någon begår ett brutalt ritual liknande knivdåd precis när han varit med i den här gruppen?
Nej, det kan ju också vara att lite galningar söker sig till andra galningar och sektliknande sammanhang. Och att det är det som kopplar ihop dem.
Jo, men precis. Det är ju då... Det som hände till slut är ju då att vi försöker ju prata med alla möjliga människor om det här med det här fallet.
Mm.
Och får ju inte, blir inte mycket klokare. Men då är det ju så att han som dömdes för det här, han har ju kommit ut för länge sedan. Mm. Och lever ett liksom liv. Han har ju liksom bytt namn och sådär och bor någon helt annanstans. Så han är ju liksom inte... Jag tror folk runt honom vet inte att han har gjort det här. Så
det är svårt att hitta
honom. Jag vill inte gå in för mycket på det faktiskt. För det är lite sådär. Nej, men när man gör sånt där som journalist så vill man inte uppmuntra folk att själva sitta och ringa eller jaga upp den här personen. Eller något.
Så,
men i alla fall, då så till slut så var det så här, men vi hittade, det här verkar vara han.
Mm.
Och vi har hans telefonnummer. Så då ringde Lars honom.
Mm.
Och då berättade han i sin version för första gången. Liksom.
Mm.
Och då hävdade ju han att han faktiskt var ju liksom lite indoktrinerad kan man säga av medicinmannen. Att den här killen han dödade var besatt av en ond ande.
Mm,
sådär,
mm.
Och att det var det han skulle liksom driva ut.
Mm.
Men precis som du säger så hade han ju haft liksom psykiska problem tidigare.
Ja.
Och hade typ varit inlagd. Liksom, och sen så var det så att han trodde inte typ på den vanliga psykiatrin, utan han sökte sig då till den här gruppen och den här medicinmannen för att han ville att han med sin liksom schamanska läkekonst skulle kunna läka honom från hans psykiska problem.
Mm.
Så att han hade ju liksom redan i grunden då liksom en problematik redan innan.
För det visade sig att den här medicinmannen då hade varit runt i stora delar av världen och gjort liknande grejer. Men undrar då, fanns det någon annan podd som hade gjort som honom innan ni gjorde det? Det är en spännande story.
Inte någon podd, men skillnaden är väl i och för sig vad ska man säga? Den är ju, man kan fråga vad som är vad, men det finns en finsk radiodokumentär om det.
Mm, mm.
Fast den är ju om jag
på finska.
Ja, på finska. Och om jag får säga det då, bara, jag har ju försökt lyssna lite på den. Jag har typ lyssnat på den fast jag inte förstår något. Bara för att hitta om det var något intressant ljud man kunde använda liksom, som illustration. Och så här, lyssna, liksom,
du har inte fått snabbt en översatt igenom.
Jo, det har jag också. Mm. Fast då blir det bara mer in... Alltså, vi har haft en reporter som kan finska som har lyssnat igenom hela och skrivit ner allt.
Men, okay,
den är ju inte alls så ambitiös. Utan det är mer så här att de har fått en av de... huvudpersonen att själv sitta ner och berätta sin historia, typ.
Ja, några som, alltså skulle, jag kan inte definitionen av sekter.
Ja.
Men jag gissar att du har läst på lite om det. Skulle det definieras som en sekt, det som medicinmannen höll i?
Ja, absolut.
Mm. Tveklös sekt.
Ja, alltså jag vet faktiskt inte heller exakt vad som är definitionen, men det skulle jag definitivt säga. Det säger till och med många av de som var med. Att de efterhand förstod så här, oj, det är en sekt liksom. Och det var ju också många så här, ja, men jag ska dra lite då, så var det så. Han egentligen då visade sig efter ett tag här, så är han ju från, han är från Kanada.
Mm.
Men han är ju inte någon, han har ju inget, kommer inte från det här Mi'kmaq-folket, utan han är uppvuxen liksom som vanlig katolsk arbetarklass typ.
Mm.
Och han kom i kontakt med det här Mi'kmaq-folket för att han var med i scouterna.
Ja, just
så att han liksom åkte till någon sånt reservat typ för att under sin period som scoutledare.
Mm.
Och så blev han liksom hooked, tyckte det här var spännande och började tillbringa massa tid i det där lägret.
Mm.
Och så var han liksom en sån liksom lögnare och lite sådär bedragartyp redan som ung liksom, hade sådana drag. Och sen så var det någon händelse när han var student i Quebec, där han blev anklagad för att vara i samröre med något som heter FLQ, som var en sorts liksom vänstergerilla typ. Någonting.
Mm.
Och då så flydde han landet och flyttade till Frankrike.
Mm.
Och där då på 70-talet...
Var han i franska delen av Kanada? Kunde han franska?
Ja, han är ju franska är hans modersmål.
Okej.
Okay. Mm. Och det var där han då började utge sig för att vara en Mi'kmaq-medicinman.
Mm.
Och började då bygga upp sitt första... Och
han klädde sig då i liksom...
Han hade liksom... nu tappar jag ordet. Vad säger man? Fjäderskrud.
Mm. Han svart hår.
Ja, från början. Fast det var ju typ grått då vid det här laget. Men Sverige var han ju 60, över 60 år.
Mm.
Så att jag menar, han var ju... Han liksom klädde sig så då i liksom tunika och fjäderskrud och liksom smycken med pärlor och sånt där liksom.
Mm.
Och så hävdade han då liksom att han kom från ett sånt... Från Mi'kmaq-folket då. Och sen under... Det här är ju en jättelång historia med massa konstiga turer som vi inte går in på i podden, för det blir alldeles för långrandigt. Men han håller ju på hela 80- och 90-talet i Frankrike först och sen i Belgien och sådär med olika konstiga projekt och verksamheter. Och han liksom startar någon organisation.
Men det är alltid under liksom...
Han
utgör sig flagg.
Exakt, han utgör sig alltid då för att vara den här liksom medicinmannen och hövdingen. Mm. Men han har olika projekt. Han har något som heter typ så Världsuniversitetet för fred eller något sånt kallar han det.
Mm.
Och det lyckas han inleda ett samarbete med den här organisationen som tror jag är för, om det är nu kanske jag minns detta fel, men jag tror det är organisationen för sådana här sådana vänstäder kanske. Det är i alla fall någon sån här FN-kopplad organisation som han lyckas inleda ett samarbete med. Och så ljuger han då att Gandhi har varit aktiv i den här organisationen han har. Och även Martin Luther King.
Mm-hmm.
Och vid något tillfälle kan han till och med ha påstått att det var därför King blev mördad. För sitt arbete i hans... organisation. Alltså det finns så mycket sådana här.
Mm.
Och sen finns det ju då alltså det som händer då om jag berättar ur ett svenskt perspektiv är ju att det är en kvinna som är journalist också men även jobbat inom politik som heter Elisabeth Rydell Jansson.
Mm.
Hon jobbar då vid det här tillfället för Miljöpartiet i riksdagen. Och då är det så att han kommer dit och ska ha ett möte med några riksdagsledamöter från Miljöpartiet för att han vill... Eller just det, då är inte han med förresten. Men det är några från den här stammen då. De ska liksom be om... De vill ha mark och bidrag och så för att kunna bygga upp sin liksom lägerby i Sverige och så.
Det är rätt roligt. Att, för det måste ju synas på dem att de inte är ursprungsamerikaner. Och att de bara hakat på vägen, men att de ska ha sina rättigheter.
Liksom. Men det är väl det som är liksom... För det är det som är hennes poäng då, när hon sitter med där. Hon bara, för hon har ju då visat... Av en slump så har hon jobbat många år i USA.
Mm.
Och jobbat i såna reservat med riktiga ursprungsbefolkningar.
Mm.
Så hon ser ju liksom på de här att de ser inte alls ut att komma från ett ursprungsfolk. Och det är kul när hon säger att deras... Det ser ut som att de har köpt kläderna på indiska. Så då så börjar hon liksom inleda sin egen mission lite sådär. Att hon försöker ta reda på mer om honom liksom. Mm. Och då så bland annat så skriver hon ett brev till en av de liksom riktiga hövdingarna inom Mi'kmaq-folket.
Ja,
och då svarar han ju typ de här människorna, de är bedragare, de har inget med oss att göra och så. Men och då så liksom nystas det upp lite då att han, vad som har hänt innan Sverige, och då är det just det här att han har ju då hållit på i Kanada och Frankrike, och då har ju, eller jag vill säga Belgien och Frankrike, och då har det till och med skrivits jättemycket artiklar i tidningarna om honom liksom genom åren i de här länderna. Han är liksom en känd person där, och i Belgien då så har det ju till och med skrivits en bok om honom.
Oj, ja. Och läste du den boken?
Nej, fast vi hade också en reporter som gjorde då, vår korrespondent i Bryssel, hon lyckades hitta den på något bibliotek och gick och läste den liksom.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Den är ju på franska också.
Ja.
Men i de här liksom, i den här boken och så, det är liksom alla möjliga konstiga liksom teorier om vad han har gjort. Och som liksom vi inte fortfarande riktigt vet vad som är sant och så. Men då är det bland annat att han ska ha liksom varit inblandad i massa vapenhandel med PLO och att han ska ha liksom jobbat för olika säkerhetstjänster.
Var det inte att han var CIA-agent också? Påstår det själv? Eller att
han påstår själv väldigt ofta att han var jagad av CIA. Att de ville döda honom typ för att han fortsatte kämpa för sitt folks rätt till mark och så. Så att när det typ liksom, så fort det hände något så, eller så polisen kom till lägret utanför Sollefteå, då sa han, ja men de svensk polis jobbar ihop med CIA och de vill få se mig död och så.
Men jag fick fram att han hamnade i fängelse vid något tillfälle och att det var någonting om att han hade samarbetat med polisen, att de sa att nu var det ett halvår sedan jag lyssnade på honom, men att det var något sånt, att det var i viss mån kunde belägga de uppgifterna att han hade samarbetat med någon form av polis eller underrättelsetjänst eller någonting.
Ja, men alltså det var ju då det här som jag pratade om i Quebec när han flydde därifrån. Då vet man inte om det var så att han antingen var med i det här FLQ som en att han var liksom själv då en sån här gerillarevolutionär, eller att han då infiltrerade dem för det finns såna, funnits teorier då att det var därför han kunde fly undan och så och liksom kom undan för att han egentligen var typ, nej men då hamnade han inte i fängelse, men att han egentligen var liksom mer som en spion då åt säkerhetstjänsten. Men sen har det ju varit massa olika teorier då genom åren att han har jobbat för alla möjliga säkerhetstjänster. Men det är ju sånt som är oerhört svårt att värdera så här långt efteråt och med andra.
Jag gör så mycket själv också.
Ja, han var ju en bedragare, precis, han gör ju hela tiden. Så det är väldigt svårt att värdera. Så vad är vad är faktiskt sant.
Jag undrar om han var liksom en psykopat eller vad hans drivkrafter var egentligen. För det kändes som att han... det var lite oklart vad han var ute efter.
Ja, precis.
Men han var väl... sex var väl en grej han verkade vara ute efter. Han verkade vara rätt så här gränslös sexuellt. Att han hade väl sex med vuxna män och vuxna kvinnor och då barn också, enligt vissa rykten.
Ja, precis. Alltså, det är ju någon som säger det, att de har hört det och så. Men det man vet är väl att han hade sex med män och med unga pojkar liksom. Mm. Alltså kanske så att, ja.
Man vet 12, inte om han har sex med kvinnor.
Nej, det är någon som säger det att de har hört. Han hade sex med alla typ. Men utifrån de vittnesmål de har hört så är det egentligen, förekommer det egentligen inte att han har haft sex med kvinnor, vad vi vet. Men det kanske han också hade. Men framförallt är det just där att han anklagas ju för att ha liksom begått övergrepp mot minderåriga pojkar.
Mm.
Så att det kan
han blir aldrig dömd för någon, för han har suttit i fängelse väldigt många gånger.
Nu blir det väldigt snårigt där för dig. Men det är precis de som hävdar då att han måste ha jobbat för någon säkerhetstjänst.
Ja.
De hänvisar ju ofta till det här just att han kommit undan så mycket rättvisan. Han har liksom en enda gång han suttit i fängelse, mig veteligen, och det var i Belgien.
Okej, okay, men han och själv säger det första ljudklippet ni spelar upp från honom så här: I've been in jail 17 times.
Ja, precis. 19 times. Ja. Ja, men det har vi inte sett något stöd för. Nej, vi känner bara till en gång. Han har
konstig grej att ljuga om. Alltså när man vill skapa ett förtroende för människor så ljuger man då om att man varit i fängelse 19 gånger. Eller vad?
Nej, jag vet inte vad han syftar på. Det kanske är några häktningar eller någonting. Jag vet inte vad det är. Men vi känner ju bara till en gång.
Okej, okay, och det var i...
Och det var i Belgien. Men då var det också så. Ja, men då var det också så där att han fängslades för att han var någon pågående utredning
mycket brott
av för ekonomisk brottslighet liksom.
Okay.
Liksom i väntan på åtal. Men då på något sätt så fick han var det en i regeringen, justitieministern typ, som ingrep efter några månader och sa så här, nej men ni kan inte hålla honom inlåst längre utan ett åtal. Ni måste släppa honom. Och det är också så, varför då? Varför händer det? Det förstår man inte. Så det är liksom skulle kunna vara ett möjligt argument då för att han på något sätt hade mäktiga vänner eller på något sätt skyddad av någon. Men det är ju bara spekulationer.
Mm.
Och sen så har han ju då flera gånger liksom uträtts då för sån här sexualbrott också då, men då har han liksom flytt till något annat land eller när det har liksom innan han har hunnit gripas.
Det var någon intervju med honom där han får frågan på om han har begått sexuella övergrepp mot barn, och han svarar någon väldigt kryptiskt, maybe I have, maybe not.
Ja, han säger precis precis, hon säger many young men said that you sexually approached them. Och sen, maybe so. If you say so. Och då säger hon, you did... Or, hur är det nu? Ja, you did or you didn't. Och sen, I did or I didn't.
Så det är väldigt, varför vill han liksom...
Det är väldigt ovanligt att någon inte förnekar mänkliga sexuella övergrepp.
Ja, utan bara, alltså, det känns som en väldigt konstig mellanväg då. Ja. Att så här, antingen förneka det eller erkänna, men han vill hålla lite öppet. Det är inte så att han vinner någonting för det heller egentligen.
Nej, det är väldigt kostigt.
Men var det någon i Sverige som anklagade honom för sexuella övergrepp?
Nej, utan det hör ju till... Det var ju ganska få... alltså det är just unga pojkar som han har sagts ha utsatt.
Mm.
Och av de personer vi har hittat och intervjuat så är det ju faktiskt inga unga pojkar. Utan de barn som vi har träffat så, de var ju, det är ju unga tjejer då. Liksom, men annars var det ju mest vuxna.
Men det var ju någon väldigt obehagligt inslag med det här döda barnet. Kan du dra den storyn? För där var det väl också något sånt att någon incident i en tält där de hörde ett skrik och sådär. Man vet
precis
inte exakt vad som hände där.
Exakt. Nej, det har man ingen aning om det hade någon sexuella inslag eller inte. Men det var ju, det är ju sig en väldigt konstig grej av det här är ju då att det var ju, fanns ju barn också i det här, som bodde i den här lägerbyn då.
Mm.
Och de gick ju inte i skolan eller någonting liksom. Mm. Utan de levde ju där och de barnen bodde själva i ett eget tält. Mm. Och det var en idé om att barn skulle inte, man skulle inte vara en kärnfamilj liksom, med mamma, pappa och barn. Eller ja, man skulle inte liksom ha föräldrar så, utan man skulle ha, varje barn skulle ha 24 föräldrar.
24?
Ja, 12 kvinnor och 12 män som tillsammans ansvarar för varje barns fostran. Så. Mm. Och då så var det ju, fanns det ju barn som hade bott hela sitt liv i den här stammen.
Mm.
Så att det är ju en tjej som är intervjuad i serien som hon beskriver då när hon var typ 6 år gammal och de åkte bil genom Sverige.
Mm.
Så såg hon liksom en TV innanför ett hus.
Mm.
Och då förstod hon inte vad det var.
Nej.
Hon visste inte vad en TV var.
Var vilket land kom hon från början?
Ja, det beror på vad hon menar, för hon är ju liksom
nomad
liksom. Hennes mamma var från Danmark och hennes pappa tror jag var fransman.
Okej, vad pratade hon engelska med liksom journalistteamet i, alltså är svenska?
Ja, vi, precis, hon pratade engelska, eller först danska, men sen gick vi över till engelska för att det blev...
Ja, det lät hänt.
Men ja, hon bor ju i Danmark nu, men i alla fall, och då var det hennes lillebror.
Mm.
Som har samma mamma då, men en pappa från Peru, tror jag.
Mm.
Och han hade ju, han var ju då 3 år gammal. Och han hade ju då, han var ju liksom lämnad kvar i stammen.
Mm.
Alltså hans föräldrar hade lämnat båda två.
Oj.
Och lämnat kvar honom där.
Taskigt, kan man tycka.
Ja, ganska speciellt med ett så litet barn liksom. Mm. Att så det var ju liksom, han var ju, hade ju egentligen bara sin stora syster då.
Mm. Och 24 föräldrar.
Och de 24 föräldrarna då. Och han blev sjuk helt enkelt i lägret. Var väl oklart, men han liksom låg och kved mycket och såg sjuklig ut och sådär. Mm. Men en av Mans grejer då, han var ju medicinman.
Ja, just det.
Och påstod sig då ha de här uråldriga kunskaperna om läkekonst och sånt.
Pre-Ice Age knowledge.
Precis. Så han, han sa ju då att man fick inte ta någon som blev sjuk till läkare. För att på sjukhusen blev man bara förgiftad.
Men det
och sånt.
Är väl någon slags brott han begår då, om han liksom undanhåller, eller liksom att inte... Att undanhålla vård på något sätt.
Jag tror det. Alltså, vi hade faktiskt, det var en grej som vi strök ur podden för att det är svårt att påstå någonting om man inte har utrett det så. Men, men vi tänkte att det borde ju kunna räknas som vållande till annans död eller så. Att inte att vägra någon. Ja, jag vet
jag
inte.
Jag tänkte på någon av säsongen av Bron. Där det är också någon dansk syrra som har dött för att hon blev förvägrad vård.
Ah, ja.
Du kan inte ha sett, nu spoiler även
Nej, Bron. Inte den säsongen i alla fall. ja. Nej, men så då mår ju det här pojken sämre och sämre. Och då så säger då Man att, det, att han är besatt av en ond ande eller något. Att det är därför han är sjuk. Och då ska han liksom göra en ritual där han ska driva ut det här ur det där lilla barnet.
Och det vill man inte riktigt veta hur den ritualen
är. Nej, precis. Och då är det så att han går in i tältet ensam, ett tält ensam med den här pojken. Och så hör man ett skrik där inifrån. Och sen, och då vet man ju inte vad det var som hände där inne. Mm. Och sen är det väl kanske en månad senare då så dör pojken.
Och det utreddes det här av polis överhuvudtaget?
Alltså det är det som är det konstiga att...
Och liksom, vad hände med liket och...
Alltså, ja, alltså det finns ju, vi har ju sett obduktionsprotokollet och sådär.
Mm.
Men det är ju för att mamman hade kvar det då.
Men så hon, mamman hade inte hon stuckit?
Jo, men hon blev ju, fick ju komma tillbaka då från Danmark när hennes barn hade dött. Och okay, så blev,
hon bara åkte till Danmark då och så var de i Sverige då?
Då var de i Finland. För att, det har jag inte berättat, men efter ett tag när de fick, började få problem i Sverige. Mm. Från början var det ju så här att alla var så, åh, det här är fantastiskt. Och det gjordes massa tidnings... artiklar och radioinslag om spännande med den här byn och allting. Men sen så började de få mer och mer problem och polisen var där och det var liksom ungdomar som hängde i lägret som inte som var minderåriga och liksom socialen var orolig och sånt. Mer och mer. Och då så flyttade de vidare in i Finland liksom, där de fick, kunde börja om igen med liksom mer aningslösa. Där inledde de till och med ett samarbete med två universitet om att det här var liksom en studie i hur man skulle liksom forskningsstudie i mänsklig överlevnad som de hade här i läget.
Och det överlevnaden, de hade på att svälta ihjäl lite där också. Precis. Och det var rätt roligt att de hittade så här där man, han själv bodde i en, han var en av de få som bodde liksom under ett riktigt hus, och de hittade liksom kycklingben och att han hade
pomfrit,
alltså han hade ätit, han påstod sig vara,
han sa att han knappt åt alls, fast han var vegan. Och sen i när liksom rengjorde den här sommarstugan så var det så liksom köttslamsor och pommes som låg kvar.
Nästan komisk, oskuld karaktär. Tragikomisk kanske man ska lägga till.
Ja. Nej, men för att besvara din fråga så har vi faktiskt inte liksom riktigt lyckats rätt ut där. Vi har inte liksom hittat någon... Det är också i Finland. Vi har liksom inte hittat så någon polis som var med på den tiden som kan uttala sig. Det går inte att liksom begära fram någon gammal utredning. Så, men man vet ju att polisen var där och förhörde vissa personer.
Ja.
Men jag antar att de la ner eller att de inte kunde styrka brott. Liksom.
Okej. Nej, men det var ju... Det var nog det mörkaste partiet det här med.
Ja.
Vad lever han idag, man?
Nej, han dog 2015.
Okej.
Okay. Så vitt man vet. Om jag minns rätt att det var 2015.
Så vitt man vet?
Ja, men det är ju en detalj också som är väldigt märklig med det här, är ju att... han flydde då när han skulle ju liksom, han utreddes ju då för sexuella övergrepp i Kanada senare när han hade tagit sig tillbaka dit.
Men mot barn då?
Ja. Och då så försvann han igen.
Mm.
Och sen visade sig då att han hade tagit en ny identitet och börjat igen med en ny grupp och på samma sätt liksom.
Vad hette han från början?
Han hette Pierre Maltais.
Mm.
Men han har ju otroligt många olika namn. Det finns ju också med i podden, vi har någon som räknar upp alla. Han är liksom han heter ju också Norman William och William Norman och Apioilnoman och Gloskap och han hade otroligt många olika namn liksom. Så sen började han om på slutet och då kallade han sig... Ja, nu har jag glömt vad det var han kallade sig på slutet.
Det här Apioilnoman, eller vad var Apioilno?
Ja, det vet jag faktiskt inte, men det var ju mycket så att han bara hållit på med någon slags låtsasnamn och låtsasspråk. Mm. Alltså, det var ju de här tälten också som de bor i, kallade de för guammar.
Mm.
Och det var ganska långt in i arbetet som jag förstod att det var liksom ett påhittat ord. Jag trodde, det heter väl så då? Och sen någon googlade jag det bara för att se hur... Ja, men precis. Och då googlade jag det bara för att se hur stavas Guam. Att det finns inga träffar på det. Det är, liksom på, det är bara han som hittar på det också. Liksom. Allting var ju så. Och byn som de hade här i Sverige, den hette ju... gud, nu glömmer jag vad den var också. Vänta. K... det var liksom hela tiden de här påhittade... Kogoguin hette byn. Så det var liksom bara så här massa bara trä, liksom rena påhitt allting.
Ja, det var väldigt väldigt bra podd. Även om man har hört det så kan jag rekommendera att höra den, för det var ju det är nästan som att det är så här, varför har ingen gjort det här, några större reportage om det här innan? Det verkar ändå vara en väldigt spännande true crime-berättelse.
Ja, nej, men alltså grejen är att den är ju inte... Det är det som är så ovanligt, för att när man håller på med sånt här som journalist så man hittar här en spännande grej, så är det alltid så att det är 10 andra journalister som är på samma grej eller har varit och liksom så här... Men just den här historien känns liksom helt oberättad. Men sen har vi stött på personer under arbetet som man förstått att det är flera andra som har liksom inblandade som är, jag håller på och skriver min egen bok om det här, eller någon som inte vill vara med på intervju för att de har lovat någon annan att vara med i dens projekt och så här. Men det är liksom ingenting som har
ja, det är säkert många som håller på med grejer som aldrig blir klara.
Ja, precis. Och sen så den officiella, så här var det ju, det här hände ju i Sverige då. Och så var det en del där på, alltså alla liksom stora tidningarna och så, eller inte alla, men många av de stora medierna gjorde ju inslag om det här och skrev om det och så.
På den tiden, på 90-talet då?
Ja. Mm. Men sen då så fortsatte de in i Finland, och det var ju där de här, alla de här dödsfallen skedde ju efter att de hade kommit över gränsen in i Finland.
Ja, så även mordet då, eller drapet då.
Mordet och barnet drapet. Som dog, och sen är det ytterligare ett tredje fall ju med en man som svälter ihjäl. Och som åker och dumpar på ett sjukhus i Skellefteå.
Mm. Och det blev inte heller utrett, eller?
Jo, men då alltså jag vet inte om det här är liksom också att det är före internet. För att då var det ju så här att då blev det ju rapportering om det är ganska kul, det är ju, så jag hör också med i podden, det är mycket så här, det är från Efterlyst med Hasar och så det är som en följetong kring det här fallet. Men då åker de och dumpar den här mannen på sjukhuset, så säger de,
ja, just det,
vi hittade honom bara i skogen, han låg där. Och,
var det i Sverige då?
Ja.
De hittade honom i Sverige.
Ja, de sa det, ja, precis. Ja. Och sen så sa de, innan liksom han dog så sa han att han hette Silvio och att han kom från Milano. Mm. Typ så här. Så då gör de liksom inslag om det här, ja, men vem är han Silvio? Den mystiska italienaren.
Mm.
Och sen så typ är det folk som ringer inte efterlysar. Ja, men jag träffade Silvio i Helsingör. Mm. Eller Helsingborg. Han skulle komma över från Helsingör. Han sa att han skulle åka upp och vandra i fjällen. Mm. Och sånt. Och massa liksom, så det är massa sådana förvirring och villospår.
Men Silvio var död då när de hittade honom?
Nej, men han dog liksom kort. Han var väl typ medvetslös när han kom till sjukhuset. Och sen dog han på sjukhuset. Men då så var det ju också så att sen efter lång tid, liksom mer än ett halvår, så kom det fram något tips då, så här, men vänta nu, han, den här mannen har nog med den här gruppen att göra. Mm. Han var ju klädd liksom i, han hade ju var ju typ naken på överkroppen och hade en lång, han var liksom klädd som en då ursprungsbefolkningsman liksom.
Mm.
Då var det någon som tipsade om det har med den här gruppen att göra. Men då kopplades ju inte det ihop med, oj, men det har ju skett ett ritualmord också i samtidigt den här gruppen. Eller, det är som att alla de här sakerna bara händer helt oberoende av varandra. Mm. Så det är ingen som har liksom kopplat ihop allt det här och berättat hela historien. Så.
Hur dog medicinmannen Pierre?
Malte, det var nog bara av ålder, om man vet.
Ah. I vilket land?
I Nicaragua, just det, det berättar ju inte klart. Nej. Han flydde då till Nicaragua.
Jaha, ja.
Och där började han om ytterligare en gång. Liksom.
Och körde samma grej.
Ja, typ.
Och,
precis, exakt. Och då så dog han ju där då. Och då var han liksom över 80. Men då så är det så här att det är en kvinna som har också förstått vem han är och lyckats identifiera honom där i Nicaragua. Och att han flyr just till Nicaragua är troligen just för att Nicaragua har inte... hade i alla fall inte på den tiden skrivit under, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men någon sån konvention om barns rättigheter.
Okej.
Okay, just så att då ska man inte kunna lämna ut honom när han, för att han är anklagad för sexuella övergrepp på barn då.
Mm.
Men då så är det då den här kvinnan som upptäcker, ja men vänta nu, förstår vem han är och börjar liksom skriva massa i sin blogg om det här.
Okej, okay, så då hade internet kommit.
Ja, det här var ju bara...
FC, det kom ju mitten av 90-talet.
Det här är bara 10 år sedan typ. Och då så börjar hon liksom så här skriva om honom. Och så märker hon då, eller får hon höra sen efter ett tag, att ja, men nu är han dött.
Mm.
Och då så blir hon kontaktad av kanadensiska medier. För att i Kanada är han ju lite känd då efter han har liksom varit anklagad för olika grejer. Så där har det gjorts program om honom, alltså, som typ säger typ så här, Uppdrag granskning, Kalla fakta-ish.
Har du sett några sådana kanadensiska?
Ja, det finns program? Faktiskt ett på, eller två sådana på YouTube tror jag. Såna,
det kan
typ, kanadensiska.
Jag är lite sugen på att se, bara för jag har ju bara hört poddarna så jag har ju knappt någon bild av hur han ser ut. Och så. Ja. Det är intressant att se hur han klädde sig och så ut. Och.
Ja, nej men absolut. Mm. Jag tror att man bara googlar på typ Pierre Malte eller...
Mm, vad kallades han? Inte The Medicine Man?
Ja, det är det som är så svårt att han har så mycket olika namn.
Mm.
Så att jag tror att man får googla på antingen Pierre Malte. Eller
det faktiskt Maltaise, eller?
Ja, inget E på slutet, bara Maltaise. Eller på... Jag tror i den här mer Uppdrag granskning kan det kallas han för Norman William, för det var namnet han gick under då.
Mm.
Men då är det i alla fall de som har gjort det programmet då, när de hör att men nu ska han vara död, då vill de liksom kontrollera det.
Mm.
Så då ber de den här kvinnan, Debbie som hon heter, att gå och hämta ut dödsattesten Mm. För att liksom ha säkert att det är sant att han är död. Och då så i samband med det så precis innan hon kommer dit så brinner den här byggnaden ner. Oj, dödsartisten förvaras.
Låt som slutet på en film där de bäddar lite inför en uppföljare.
Ja, exakt, exakt. Så att hade det varit fiktion hade man känt att, det var att han inte var död. Men han var ju ganska gammal, så i verkligheten finns det inget som talar för att han skulle leva. Men man vet inte helt säkert.
Men jag ska åka till Kap Verde om några dagar i Afrika med min flickvän. Du nämnde någonting om att medicinmannen åkte till Kap Verde också.
Precis.
Det hade jag, är det med i podden?
För det är med i sista avsnittet. Jo, det är så här att när de har blivit utkastade ur Finland också då till slut.
Mm.
Då så är det liksom lite upplösningsstämning i den här sekten. Liksom, och alla bara inser liksom, att de är en sekt. Och att, vet du, liksom, att de har blivit illa behandlade.
Den insekten måste... Alltså det måste kännas så här... Ja, nu när jag kom på att det var en sekt så måste det känns rätt uppenbart.
Ja, jag antar det. Ja. Jag vet faktiskt inte riktigt. Ja.
Nej,
det är kanske svårt med när man intervjuar folk så långt efteråt ibland för att veta hur de kände just då. Liksom.
Ja, men det kanske är så att du inser att Svenska Dagbladet är en sekt. Ja, nu precis. När jag säger det var det så uppenbart. Men...
Ja, men då så är medicinmannen... Då åker resten av gruppen ner till Italien där de hänger ett tag.
Alla utom man.
Ja, eller inte alla, men de flesta.
Mm.
Och så hör han av sig då, och då är han på Kap Verde.
Mm.
Och så säger han att nu ska vi börja om här istället. Här ska vi skapa vårt drömsamhälle, det här som han hela tiden har lovat att han ska bygga upp. Liksom.
Mm.
Här är mycket bättre än i Finland. Liksom. Här är ju solsken och varmt och härligt. Liksom.
Mm.
Men då till slut har de liksom slutat helt enkelt, och de litar inte på honom längre helt enkelt.
Nej.
Och då är det en kvinna som vi intervjuar som var liksom lite av hans chaufför och högre hand. Hon är övertygad, och det har inget bevis för, men hon är ju övertygad om att hans plan är att han ska sänka den här båten.
Okej, okay, att de ska åka en båt, han ska döda alla.
Ja, han har chartrat en gammal, liksom riktigt rutten gammal färja, eller något fartyg.
Okej,
okay, liksom.
Och då var hon ändå, jobbade för honom samtidigt.
Ja, men hon hade ju liksom, det var hon som skjutsade den här mannen till sjukhuset och så. Hon har liksom börjat se allt skumt.
Var
som
det en svensk kvinna?
Ja, precis. Så hon har liksom börjat se allt skumt och börjat känna att nej, men hon litar inte på honom längre. Och så, får hon känslan av att han bara vill bli av med alla. Och liksom.
Mm.
Så hon tror att planen är att han ska sänka båten.
Okej, okay. Med sig själv i?
Nej, han själv är ju redan på Kap Verde.
Ja, just det. Så är det.
Men de slutar med att de kliver aldrig på båten, utan de upplöser gruppen och var och en åker hem till sitt. Liksom.
Det kanske var tur.
Ja, kanske.
Ja, men det är det något mer vi har missat att prata om.
Det är det säkert, men vad tänkte du själv när du lyssnade, liksom, har du några egna funderingar?
Alltså man vill ju bara veta mer och mer hela tiden. Det var ju spännande. Och nu var det ett halvår sedan, så att jag tror att den var ju väldigt välgjord, så man fick ju svar på, alltså så här, de sakerna som ni inte visste sa ni ju att det vet vi inte. Det lämnades inte så mycket öppna trådar där man liksom, men jag blev väldigt nyfiken på det. Och det var intressant också att det var ändå vissa som hade, det var någon kvinna som intervjuade som sa sådär, ja men han var en bedragare, va? Alltså hon hade inte, Hon verkade haft det lite på känn, liksom, men hade inte liksom gjort någonting åt det då, eller vad var.
Ja, alltså hon är ju en av de intressantaste personerna. Birgitta heter hon.
Mm.
Och hon, när vi kontaktar, alla andra är ju så här att de har liksom med åren och haft kontakt med varandra, och med åren har de ju fattat så, oj, han var visst en bedragare, och sen har någon hört någon som har hört hon, och nu har de tydligen avslöjat att han är pedofil också, och bla. Så det är liksom, de första personerna vi träffade var ju så här många att ja, nej, men då tänkte vi så och så, men det var ju fruktansvärt att det gick så illa, typ så.
Mm.
Men så när vi ringer upp den här kvinnan då, eller min kollega Lars ringer upp henne, så säger hon liksom, ja just det, ja, nej, jag tappade kontakten med dem när de försvann vidare till Finland och jag har haft dåligt, och sen flyttade jag till Hawaii. Så jag har haft dåligt samvete alla år. Jag har känt att jag övergav dem lite. Och,
okay, ja.
Och liksom, vet du vad som hände typ? Och det här är ju ganska tidigt skede också. Så, och då vet vi inte riktigt allt heller. Så Lars var lite så, ja, jag får nog återkomma om det liksom. Så säger hon typ, ja men det var jättespännande att höra vad du kommer fram till. Och sen när vi träffar henne då, då vet vi inte alls vad hon ska säga när vi berättar. Att han var en bedragare och han gjorde det här och det här och det här. Och då så säger hon det här att ja, men jag hade det på känn och så. Och så. Men samtidigt så fortsätter hon också sen när vi har fortsatt kontakt och lite ifrågasätta våra uppgifter och sådär. Så att man märker att hon fortfarande brottas med det här och hur hon ska förhålla sig till.
Men det,
till...
det är ju en intressant grej vad det gäller bedragare som jag också tänkte på mycket när jag lyssnade på podden. Alltså det här att de som blir lurade blir det för att de så gärna vill att, det, att sakerna ska vara sant.
Ja.
Alltså, så, har du sett den dokumentären Bedragaren, tror jag den heter. Det är en svensk dokumentär om en man som utger sig för att vara från Vatikanstaten och kommer till Malmö.
Nej,
och ska sälja
lite
konst och sådär. Men då är det också så att han kan du, liksom han kan göra folk rika. Liksom om man investerar, jag tror det är, han köper och säljer tavlor eller något sånt där, och sen så liksom börjar han då att det är någon då som får rätt mycket pengar av honom. Och så går ryktet i stan i bekantskapskassan att han kan dubbla ens pengar ganska lätt. Och sen är det jättemånga som satsar pengar och ger honom pengar och sen försvinner han liksom och drar vidare till nästa ställe. Och där är det också det att man känner det här liksom men att folk lite vill, för där är det också så här lite uppenbart att det här låter skumt. Men när folk så gärna vill tro att någonting ska vara sant, då blir man lite blind. Folk blir liksom så förblindade av det. Och där i den dokumentären Bedragaren, jag kan rekommendera, den är väldigt intressant att se. Där är det också så här lite, man undrar, vad får han ut av det här? För han måste hela tiden vara på flykt. Och, och han känns väldigt ensam. De hittar någon sån här VHS-film. Han har liksom med på något rätt sunkigt hotell och filmar lite värdesaker han har. Att det är så här, alltså, men det ser så himla deppigt ut. Så här, nu har jag det bra, här filmar jag lite smycken. Jag som ligger på en hotellsäng liksom. Och som, han var någon slags coach för ett simlandslag och sånt där. Alltså han var också sån som lyckades snacka sig till väldigt mycket konstiga grejer. Men jag tycker det är intressant med bedragare och mytomaner och sånt. Jag gjorde en bok som heter Lura mig, en serieroman som handlade lite om det också. Det är ett spännande fenomen och det känns som att det är en viss typ av människor som blir de här bedragarna.
Ja, visst. Det är det ju. Och man, som sagt, det är svårt att förstå ibland vad som driver dem. Men det som är intressant, apropå det jag sa, tycker jag också är just det att det känns som att folk som, de som trott på det, att det är väl nästan som om man har varit religiös länge eller någonting. Att även när de får veta hur det ligger till, så brottas de länge med... med hur de ska känna inför det, för de har liksom investerat så mycket i det, tror jag. Och jag hörde något avsnitt av This American Life, du vet, den amerikanska podden, som handlade om, nu berättar jag fritt i minnet, men det var typ så här en kille som hade, eller föräldrarna var så här rika och så var de, sonen väldigt dålig, han var inte så populär i skolan och så, så var han väldigt dålig på basket. Så var de lite så, men om han kan bli bra på basket. Så de skaffade en sån privat tränare till den här killen som var kanske 12 år eller någonting. Som kom och tränade basket på honom flera gånger i veckan. Så gjorde han det i flera år och han blev jättebra på basket och så. Men sen när han var, nu kommer jag inte ihåg, men säga att han var 16 eller något, den här killen. Så bara upptäckte de något i hans dator, en sån jättekonstig konversation. Då visade det sig att den här baskettränaren liksom, som hade varit typ den här killens idol, han hade liksom under alla de här åren indoktrinerat honom jättemycket och börjat tro på så här Illuminati.
Okay.
Och trodde typ så här att man kunde inte lita på någon, han kunde inte lita på sina föräldrar eller några vuxna eller någonting, för alla var med på konspirationen och skulle tvinga alla människor att operera in chip i hjärnan.
Oj,
och alltså, så det var liksom, alltså massa sådana helt sjuka idéer. Och då så den här killen hade ju så i många, så många år fått höra allt, har trott på allt detta liksom.
Mm.
Så att han mådde ju så dåligt sen, så han liksom försökte ta livet av sig och sånt.
Ja,
hans liv var ju förstört liksom, mm. för att han hade liksom bara just den upplevelsen, alltså gå i, tro så hårt på någonting och sen bara plötsligt säga, nej men det är helt ihopljuget allt det här, och din idol är bara en bedragare. Att,
eller var det att idolen trodde på det här också då? Alltså trodde själv på de här konspirationsteorierna?
Ja, just det. Ja. Så kan det ha varit. Precis, absolut.
För jag tänker också på kvickutredningen. Att det är många där som fortfarande liksom vägrar inse fakta.
Ja.
Och som fortfarande tror att han mördade och sådär. Men ja, vi kan avsluta den här vanliga delen, prata vidare i den Patreon-exklusiva delen. Då behöver vi inte hålla oss lika strikt till ämnet. Vi kan prata lite mer om det om vi känner för det, annars om lite om vad som har hänt sen sist och så vidare.
Just det.
Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. Patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning, så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Men jag får tacka dig för att du medverkar i detta ordinarie avsnitt av Arkivsamtal.
Tack själv, och superkul om ni som lyssnar, lyssnar även på Medicinmorgon.
Ja, det tycker jag ni ska göra, absolut. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Adam Svanell.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.